Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Och så är varmt välkomna till Big Six, det är avsnitt 3 och vi har en premiäromgång avklarad. Det blir såklart väldigt mycket fokus kring den. Men vi har också bjudit hit en gäst och det är inte vilken gäst som helst utan det är ju en kär vän, gammal kollega, numera på Viasat. Vi säger varmt välkommen till Big Six, Björn Jonsson.
Stort tack, kul att se er igen.
Ja, detsamma. Nu ser inte lyssnarna dig, men nej, många vet ju vem du är. Du jobbade ju tidigare här på Dobby som producerar den här podcasten. Du var programledare för 08 fotboll, 352 och jobbade även med mig i fantasy. Men sen då, för lite drygt ett år sedan så klev du över till Jättan Opponent. Mm-hmm. Hur har första året varit?
Det har varit bra. Det har varit extremt lärorikt. Att göra tv på det sättet och sportstudios. Mm. Jag har lärt mig jättemycket. Jag lär mig fortfarande väldigt mycket om hur man jobbar. Så att det är verkligen så. Jag lär mig fortfarande varje dag, varje sändning. Mm. Så att det är väldigt roligt. Det är ju extremt kul att jobba med. Jag jobbar ju främst med Premier League. Vi har ju även köpt rättigheterna till Nations League och landslagens kommande kval och sådär. Så jag jobbade med det i somras också. Det var ju jättekul. Men att jobba med Premier League är ju, ja, det är något alldeles extra. Det är ju sån lyxig liga också. Man får så mycket hjälp från ligan också. Det är så extremt mycket material. Så det är ganska lätt jobba på det sättet också. Än vad jag kan tänka mig att det är med andra ligor. Det är väldigt, väldigt kul.
Klippt och skuren för den här podden då, att du gästar oss.
Jag hoppas det.
Ja, du ska få alldeles strax berätta lite mer om ditt jobb som redaktör. Men först måste vi också säga varmt välkommen till min parhäst, Fabian Jalkemos, som har haft en härlig helg nere i Italien, va?
Stämmer. Blev en spontan resa och kände att hur kan man bättre ladda upp inför en Premier League-säsongen att åka till landet där det spelas pissig fotboll och pissig supportkultur. Ja. Nej, det ska inte gå dit. Nej, men det är kul att vara tillbaka och se fram emot att höra Björn prata. Man ser sändningarna, men väldigt intressant att veta vad som försiggår där bakom också. Ja. Sen har vi ju faktiskt en premiäromgång så att prata upp som känns som det har hänt så otroligt mycket. Mycket statement av stora lag, väldigt mycket statement negativt åt vissa andra lag. Behöver inte nämna vilka det är, men vi kommer nog dit.
Det måste varit skönt för dig som United-supporter att matchen spelades på söndagen, den dagen du åkte hem, så att det inte sabbar hela resan.
Det var väl planerat?
Ja, alltså jag hade ju inte lagt den här resan om United hade spelat fredag, för då vet jag att hela resan hade förstörts väldigt tidigt. Så nej, men det var skönt att de, nej, det var inte skönt, det var misär.
Men det är så sjukt för att Manchester United-Brighton för, ja men, 5 år sedan, då tittar man på den matchen och på förhand och säger ja, men 3 lätta för United i en premiär. Skön start för dem. Men inför den här premiären visste man inte att Brighton skulle vinna.
Jo, jag sneglade på oddsen inför den här matchen och såg att United stod i 1,50, Brighton stod i 5,25. Och jag kände bara att så här, ja, nu ska inte jag vara en så här mallig och gå emot oddsättarna, men jag kände bara att så här, Jag har svårt att se Brighton förlora den här matchen på riktigt, även om de har tappat, vi kommer väl in på det mer senare, även om de har tappat viktiga spelare. Men det här är ju en tränare som aldrig har coachat i Premier League, och det är lite oroligt i truppen fortfarande. Så att, det var väl kanske det att man visste inte riktigt vad man hade United heller. Som gjorde mig lite osäker att faktiskt gå in där och lassa på Brighton. Men visst, absolut, gör den känslan hade. För är det några man vet vad man har, så är det ju Brighton.
Ja. Nej, men de gör ju samma sak varje år, och det spelar ingen roll vilka namn de har tappat. De blir alltid sönderköpta också. Det har de blivit den här sommaren och har inte ersatt särskilt mycket. Men Potters idé, den sitter djupt rotad, och man vet ju att spelarna de tar in, de passar också perfekt in. Så att, det var en tung smäll för United. Den ska du få prata mer om sen, Fabbe. Jag tycker ändå att vi pratar lite via satt här av Björn. Redaktör, hur ser en arbetsvecka ut?
Normalt om man har jobbat hela helgen så får man lite ledighet som idag då, måndag och tisdag, och sen kör man igång på onsdag, och då egentligen så är det så att de som är redaktörer och producenter för kommande helg, de sätter egentligen igång redigerare och sådär med material, för de börjar ju på måndag, så att man måste ju sätta dem i jobb så att de inte sitter och rullar tunga måndag, tisdag. Men sen sätter man igång onsdag och har möten om vad man ska prata om till helgen, och ha lite idéer just i den här redaktionen då. Och sen börjar man prata med experter och programledare om programledaren inte är med på mötet, och sen börjar man jobba mer konkret. Då börjar man liksom, okej, men då har vi lite idéer här. De här experterna skulle gärna vilja prata om det här. Vad är grejen med den här matchen? Så börjar man skala ner, och sen börjar man sätta och liksom beställa. Det handlar mycket om att beställa liksom grafikskyltar och börja sätta sig med redigerarna och börja klippa saker och ta reda på information om men till exempel, nu är Haaland ändå en så, även om han är ny för Premier League-publiken, så är han ju ändå här i Sverige redan väldigt etablerad. Mm. Men då är det till exempel en försålja helg. Vad har han för statistik och vad har han gjort tidigare? Okej, vi har bilder från Bundesliga, kan visa det? Och så där. Har experten någon speciell tanke? Kan man göra någon ny vinkel på Haaland? Och så så då sätter man igång och jobbar onsdag, torsdag och fredag. Och sen nu, den här premiärhelgen var det ju match på premiär på fredagen, vilket är lite speciellt. Men annars så kör man i stenhårt jobb i 3 dagar intensivt, och sen kör man igång helgen. Mm.
Och du är ju alltid på plats såklart. Det blir liksom stora finalen på veckan då, när sändningarna drar igång.
Ja, men det är ju lite sådär som att gå till match själv. Då kommer ju den här pulsen. Ja. Alltså att då drar vi igång, och då ska allt sitta och allt ska bli bra. Och det dyker alltid upp. Det är ju samma sak här på Dobb. Alltså man jobbar med teknik. Det händer alltid skit, och det dyker upp problem och saker. Så att man vet aldrig vad som kommer kastas mot den och sådär. Vilket är ju lite härligt sådär. Så att då är man på tårna. Och så kör man igång. Sen är man helt slut i skallen söndag kväll.
Premiären avklarad, och det är ju lite nyheter på Viasat. Det såg vi här under fredagen då. Poya Asbaghi in som expert. Tycker jag var väldigt skicklig. Och ju precis som alltid när Nent är ute och värvar, så är det ju ett liksom etablerat och proffsigt namn. Och sen även Rickard Henriksson som gör debut. Och han skötte sig galant, men inte särskilt förvånad. Det kan ju vara som så ibland att när experter kommer in att de inte riktigt har koll på det här med att vara i media. Det är en sak att vara fotbollstränare och all den kunskap de besitter. Men sen att kunna liksom bära ut det i rutan, det är inte givet.
Men känslan är ju när man tar Poya, när man hörde dels hans historik nu i Championship med den engelska fotbollen, men även hans tränargärning i Allsvenskan, hur verbal han har varit i intervjuer. Han är ju verkligen, när man kan sätta på en podd med Poya och bara lyssna på han prata, och det är få människor som har den egenskapen, så att han skulle göra sig bra i rutan från minut ett var egentligen väldigt väntat. Och Rickard Henriksson också, jättedebut, och kul för dålig erfarenhet som programledare, utan han har bara jobbat som kommentator framförallt egentligen. Så kul att se honom första.
Fanns det någon nervositet där inom organisationen, med tanke på att han inte, den här rollen har jag inte haft tidigare?
Nej, men jag Alltså, däremot kände jag när jag satt i kontrollrummet igår att jag bara satt och liksom bara, innan vi började repa och sådär som man gör innan sändningen, att jag bara, jag hoppas verkligen att det sitter nu. För jag har inte varit med och repat med Rickard tidigare. Han har ju tränat, i och med att, just som du säger Fabian, han har ju inte varit programledare tidigare. Så att han har ju fått, han har ju tränat väldigt mycket och varit väldigt ambitiös. Och så jag satt mest och hoppades att det kommer gå bra. Och jag tycker också, alltså det är klart, jag är väl lite jäv här då. Mm. Men jag tyckte att han skötte det klockrent.
Mm. Det hade ändå varit lite kul om du sa, nej, skitdåligt.
Ja, vi är inte nöjda. Peta till nästa.
Nej, men jag tyckte han var klockrent. Ja. Han var jättebra. Och alla programledare har ju sina olika stilar. Och det tycker jag, precis som experterna har. Och kommentatorer har. Mm. Vilket jag tycker att det ska få vara. Att hitta sin egen väg där. Och jag tycker han var jättebra. Och Poja, som ni säger, han är ju vältalig och han är extremt seriös liksom i förberedelser, precis som jag antar att han är som tränare. Och sen har han ju erfarenheten att han har varit tränare i Championship. Han har ju mött de här nykomlingarna.
Precis.
Han har ju den edgen också. Ja. Han har ju varit, även om han inte varit Premier League, så har han ju, varit där borta och fått sätta sig in i det.
Det blir intressant att se hur länge han blir kvar i rollen, för han är ju fortfarande ett hett eftertraktat namn. Det ryktades ju om IFK Norrköping på honom bland annat, och det finns säkert andra klubbar som är på jakt efter tränare inom kort. Det sker ju löpande liksom, och han har ju ett CV. Samtidigt så har vi också sett andra gamla tränare. Vi ser ju ganska ofta i Premier League stora namn som kliver in i studion och sen blir de kvar där för att de trivs väldigt bra. Det är en annan arbetsbelastning måste det ändå vara än att vara chefstränare för ett lag. Då jobbar man väl dygnet runt. Men vi får se med Poja om han trivs så pass bra att han blir en ny Gary Neville eller vad det nu kan vara.
Eller Axén.
Honom tänkte jag väl främst på egentligen. Han ser vi nog kanske inte på en tränarbänk igen, utan han har hittat sin roll där.
Gary Neville har nog gjort sitt på tränarbänken. Ja. Om vi säger så.
Han känner väl det själv.
Ja, jag tror det också. Han brukar driva jättebra. Ganska mycket om det.
Ja. Men också med Henriksson, jag tyckte som du säger, olika programledarstilar och vissa programledare, vilket jag kan uppskatta också, att man lite mer bara liksom för ordet vidare och ställer frågor på löpande band. Men Henriksson sa ju i en intervju här innan att jag ska försöka utmana mina experter. Det var ju häftigt att se honom igår tillsammans med Bojan Djordjic, som han har spelat med, två BP-killar, 82-er. Jonas Olsson, 83, Landskrona. De har ju säkert mött i olika sammanhang. Men också det här med att han får en utläggning från Bojan och då utmanar han dem med så här, men vad ska de ändra på? Så att det blir en häftig dynamik i studion.
Ja, men det tyckte jag var kul att se att det blev levande. Och annars kan jag tänka mig att som alltså programledare Premier League-studion att man kör lite, ja, men jag spelar lite safe. Mm. Att han ändå tog in det som hände i matcherna och ställde lite frågor, som du säger, till experterna. Det tyckte jag var det var jättekul. Och det var ju ganska händelserika. Även om City-match kanske inte var så kul, men det var ju en händelserik med Haalands debut. Så att det fanns ju mycket intressant. Jag tyckte han liksom plockade tillsammans med alla, plockade fram det som var relevant. Och som sagt, jag tycker att han gjorde en jättebra debut som programledare. Jag hoppas att tittarna tyckte det också.
Då blir det mycket fotboll för dig också då. Du har ju sett allt i helgen, antar
jag. Jag har faktiskt sett alla matcher. Mm. Den matchen jag kanske sett minst av, det låter konstigt kanske, men det är ju Tottenhams premiärmatch. För då satt jag och bevakade de andra 16-0-matcherna. För att vi ska visa highlights och följa det som är intressant från dem. Så jag hade bättre koll på dem matcherna. Men jag har ju sett och följt alla matcher.
Bra, för det är ju tanken lite med det här första veckavsnittet från Big Six, att vi ska ta ner omgångarna, alltså matcherna som har spelats till helgen. Och då är Björn den alldeles perfekta gästen. Vad får du för intryck av som helhet av premiäromgången? Vad sticker ut mest, tycker du?
Alltså, ja, egentligen är det väl United åt det negativa hållet som ändå sticker. Även om det kanske inte förvånar en, men jag trodde ändå inte att de skulle vara så här dåliga med Ten Hag.
Men man blir ju på något sätt, man luras ju av en bra försäsong. Mm. Man går in i Ten Hags spår, vad han har gjort i Ajax, och man får upp förhoppning. Alltså så här, jag som supporter, men även jag tror utifrån när man ser vad United har handlat om och vad Rangnick och Ole Gunnar Solskjaer gjorde. Så det är klart att det blir, det är lätt att säga nu. Det var väntat. Men samtidigt så har man ändå några, ganska mycket hopp att det ändå ska se bättre ut. Och sen är det exakt samma visa en gång.
Men det mest provocerande, det tycker jag ändå, för det pratades om i slutet av förra säsongen. Rangnick var på det, sen stack ju han. Men det var ju att det skulle ske en utrensning. Att de här spelarna som under en längre tid har underpresterat, många av dem skulle försvinna. Och det skulle komma in nytt blod. Men nu är det visserligen kvar veckor på fönstret och det ska väl ske saker i United. Men det är ju mångt och mycket den trupp som avslutade säsongen i fjol som står där. Rashfords mentala hälsa, det kanske man inte får fart på bara under en sommar sådär, att det kommer in en ny röst.
Nej, känslan är ju verkligen att det är så att klubben har svikit Ten Hag. Att man inte har gett honom bättre förutsättningar. Att vi startar med Fred och McTominay på mittfältet ännu en gång. Och känslan är så här att efter den här haveriet i första matchen mot Brighton så kommer klubbar, andra som ska sälja spelare, de vet att Manchester United är desperata. Och Manchester Uniteds negativa sak i transferfönstret senaste åren med Di Maria, med Falcao-värvningar, har varit att klubbar vet att vi är desperata. Klubbar säljer spelare de inte vill ha till väldigt dyra pengar till Manchester United, vilket Richard Arnold och John Murtagh har sagt att de vill ändra på. Men nu sitter United här i den här situationen igen och folk pratar om Frenkie de Jong, jag har också pratat om Frenkie de Jong, men han kommer inte lösa det här på egen hand. Det kommer ta tid.
Ja, och så hela tiden det här orosmålet med Cristiano Ronaldo som kostar väldigt mycket och han har ju levererat till viss del, väl en av få som rent spelmässigt kom undan godkänt i fjol, men det är ändå som en blöt filt över hela klubben i min känsla att jag tror att United som lag skulle må bättre av att han försvann.
Ja, det tror jag också, och det tror jag att United också, att de bara vill hitta någon lämplig klubb för honom. Såg jag sista ryktet var att han pratade med Barcelona. Så han känns ju desperat på alla plan. För då förstör han sitt legacy i Real Madrid också. Ja. Och till viss del är vi i Manchester United. Och vart lämnade jag honom?
Han kanske känner pressen av här sitt Champions League-rekord, målrekord. Han ser Haaland. Hans ålder. Hur bra han är på att göra mål. Jag måste fortsätta spela Champions League några år till.
Folk tror ju att han menar Messi. Han kollar på Haaland.
Jag tror också det.
Ja. Men sen, annars i övrigt så var det väl en sån här typ premiäromgång. Att man har ju sina förväntningar på lag och tror att det bara ska spelas av och tas tre år överallt hos favoriterna. Men att det är så här i premiär. De startar ju ovanligt tidigt också. Har haft en kortare försäsong än vad man brukar ha. Så att det var lite knackigt på vissa håll och det är en del skrällar. Nykomlingar som två nykomlingar i alla fall som överraskade och såg bra ut. Och så har vi några lag som såg lite sådär som man förväntar sig lite mer av, som såg lite tröga ut. Men det är väl lite typiskt en premiäromgång. Det är ju sällan sådär att alla ser klockrena ut.
Ja, om vi börjar i kronologisk ordning då. Vi har ju snackat upp Arsenal mycket inför den här säsongen och jag vet ju att det är det laget som kanske ligger närmast om hjärtat ändå.
Ja, men så är det.
Ja. Och de har ju blivit uppsnackade för att man har sett resultaten och man vet att Arteta började ju få fart på det redan i fjol och så intressanta värvningar som flugit under försäsongen och man får ju resultatmässigt en perfekt start här när man då slår Crystal Palace på Selhurst Park. Men det var alltså 2-0, siffrorna är ju, känns ju klara och tydliga, men det var tuffare än vad man kanske trodde på förhand.
Ja, det var ju en bra start av Arsenal, första 20-30 tycker jag var jättebra. Sen är det ju egentligen från det så är det ju nästan Crystal Palace hela vägen. Och jag tyckte att Crystal Palace var först på varenda boll, de vann närkamperna, de förde spelet. Men det är ju faktiskt en ganska tuff bortamatch där.
Absolut.
Crystal Palace. Och förra året, det var ju någonstans där Arsenal tappade den här Champions League-platsen och torskade. Och här går de och vinner, som du säger, så resultatet är ju bra. Men absolut, alltså Arsenal hade problem och det var länge som jag satt och följde den här matchen och tänkte att det blir ju minst ett. Det kan till och med vända och bli en torsk här för Arsenal. För att, sen skapade kanske inte Crystal Palace supermycket, men de såg bra ut och Vieira har ju verkligen satt sin prägel sedan förra säsongen på det här laget. Det är ju en tuff motståndare när de har alla sina spelare friska. Men samtidigt, då kan man vända på det och säga att Arsenal reder ut det där. De håller en nolla och sen kontrar de in en 2-0 och ta med sig segern. Och som det brukar vara, premiär, antingen var det så att det var liksom bara lite premiär och slash jobbig motståndare som satte det, eller så får vi se då om det är någonting att ja, men försäsongen såg kanske lite för bra ut och nu så kommer det vara kanske inte att Arsenal är så bra som många vill tro att det är. Det får vi ju se. Men jag tror lutar kanske lite mer om att det var faktiskt en tuff motståndare och att det är en tidig premiär. Och då kan man inte förvänta sig att allt sitter klockrent. För jag tror att, jag tycker Arsenal har gjort två raka bra sommarfönster här. Och jag tror att på sikt kommer det bra. Saliba såg ju faktiskt riktigt bra ut, om man ska ta med sig något positivt, alltså förutom segern då. Ja. Det såg väldigt bra ut. Så att, och Jesus tror jag kommer komma igång. Han kanske inte kommer bli sån här dunde succé som många kanske vill tro att det ska bli. Men jag tror att han passar väldigt bra. Han har ju kommit in, har många spelare sagt, lite som en... Jag menar, han kommer ju från City, han har ju vunnit... nästan allt, inte Champions League, men vunnit, slaktat Premier League. Så han kommer ju in med nästan lite så här ledaregenskaper och ska ju någonstans dra det här.
Det är i stort sett ingen, alltså så här, nu har jag sagt,
Zinchenko också.
Ja, nej, men alltså, det är inte många i Arsenal som har vunnit någonting, men jag tycker det är intressant som du är inne på att man tar med sig den första 20 minuterna, halvtimmen i den här matchen, men det jag tar med mig mest är att Arsenal lyckas hålla igen. Mm. För det Arsenal jag har lärt känna egentligen senaste 10 åren tappar den här matchen. Mm. Och sen blir det negativitet, man har haft en bra försäsong och sen går man in i den där onda spiralen. Som förra året när man torskar premiären mot Brentford och sen tar två till raka torsk efter det. Det här är på något sätt vad som krävs i Arsenal. Man får ut Ben White, lite karaktär på högerbacken. Saliba som jämfördes i brittisk media som en ung Rio Ferdinand efter den här matchen är ju helt fenomenal. Ja. Så jag skulle vara väldigt hoppfull, även om det kanske varit sämre sista timmen. Mm. Så tycker jag det finns väldigt mycket positiva saker att ta med sig den här matchen, framförallt mentalt.
Ja, men jag känner också det, och det är kul med Saliba. Han kom alltså för 3 år sedan från Saint-Étienne, franska ligan, och då känner man, och sen blev han utlånad direkt, och då var ju känslan bara så, ja, men det är en sån här klassisk värvning som han ska inte flyga här, utan vi tar in han billigt och så får han lyfta och så säljer vi honom vidare. Men nu då, 3 år senare, så kommer han in och det ska man ju veta att Gabriel och Ben White funkade ju bra i fjol. Alltså Arsenal tog ju kliv defensivt redan i fjolårssäsongen, men då har han varit så pass bra på försäsongen att man gör lösningen att man skickar ut Ben White, som hade ju bra koll på Saha, så att han gör det ju riktigt bra ute till höger. Sen blir det inte samma offensiva hot som när du har en naturlig högerback. Jag har väl känslan av att Arteta pratar ju om att vi behöver kanske förstärka ytterligare någon spelare. Det är kanske på högerbacksplatsen man ska försöka få in någon ändå, för någonstans så ska man väl ha ändå 3 bra mittbackar är väl ändå att föredra om Arsenal vill vara en klubb som slåss där uppe. Men Saliba kliver in och är ju, ja, jag tycker det är imponerande att man håller nollan i den här matchen och Ramsdale får göra 2-3 riktigt bra räddningar här.
Ja, nej, men han visade ju redan förra säsongen att han var väldigt bra. Det var ju nästan lite hånad värvning, för att han kostade väl...
Ja, jag var absolut en av
som hånade honom. Ja. Men visade sig vad klockan är. Nej, men så att säga, jag tror också det. Tomiyasu är ju skadad hela tiden. Mm. Så att, det är ju fortfarande någonting, ett moln som ligger över Arsenal, att spelarna blir skadade hela tiden. Ja. Som Thomas Partey, han hade väl inte haft en skada innan han kom till Arsenal. Sen var han borta större delar av säsongen. Men så att, ja, Tomiyasu var ju väldigt, tycker jag, var bra på säsongen han spelade. Men det verkar ju som att han dras ju med, att han är lite väl skadebenägen.
Ja. Zinchenko fick man ju skit för, va, när man var ute och flagga för att det här är en topp 5, en av de 5 bästa värvningarna för Big Six-lagen ska sägas. Och han är ju huvudrollen direkt här. Väldigt fint framskjuten på vänsterkanten, och nu är Cherny tillbaka också. Han hoppar in i den här matchen. Ja. Så det är möjligt att Zinchenko då får den här mittfältsplatsen framöver då, att han petar Xhaka.
Jag tycker man ser hela hans aura, alltså han som man har när han spelar i ukrainska landslaget, framförallt kanske i matcherna mot Sverige när han är stjärnan. Här ser man lite samma Zinchenko, medan i City är han en person, alltså en liten i en stor hög. Mm. Och jag tror att det är en spelare som verkligen växer med det här självförtroendet. Mm. Så en superdebut verkligen, och en karaktär som Arsenal behöver.
Mm. Och som sagt, Palace får väl bara ta med sig insatsen då, att det ändå var en tuff start hade de, men sen jobbade de sig in, och det känns ju som att Palace, ja, alla har väl haft dem någonstans där i mitten, och det är väl där de hamnar. De skulle väl behöva spetsa det där laget, kanske med en målskytt.
Ja, så är det väl. Och nej, men som du säger så tror jag att Palace ändå tar med sig att vi gjorde det bra. Och hade vi bara haft lite medvind så hade vi nog kunnat tagit minst en poäng i den här matchen. Så att, jag tror inte att de stressar upp sig allt för mycket.
Väntat resultat alltså på Sellers Park, men en desto större skräll då på Craven Cottage lördagsmatchen 13:30. Det var märkbart svag insats från Liverpool.
Det var det verkligen, speciellt eftersom man såg den här segern i Community Shield som var ju kanske den bästa, jag kallar det ändå försäsong, försäsongsmatchen man sett. Och det är väl det, och det är väl de två bästa lagen i världen. Typ så.
I den här podden får du säga det.
Ja,
som, även om det var ett annat lag som var Champions League. Men som möttes här och, eller i Community Shield. Och då hade man med sig det. Och kanske var det lite det att nu möter man slår City som är favoriter till titeln. Man kommer hit, möter en nykomling, lilla Fulham. Mm. Det ska ju bara spelas av. Och kanske går man ner då några procent. Mm. Och då möter man en nykomling som jag också var lite spänd på att se. Vad är det för typ av Fulham vi får se? Och de var ju riktigt, riktigt bra. Så att, det var förvånande att se. Det är inte så ofta under Klopp man har sett Liverpool så där bleka som de var i första halvlek. Det var,
nej, men det var ingen som var bra. Alltså, nej, det var ingen, jag förväntade mig att det här, visst, första 5-10 kan ju vara så att det är nykomlingshungrigt och att man sätter pressen och får några erövringar och skapar lite chanser. Men sen känner man ju att det här Liverpool ska kontrollera matchen och liksom vinna mittfältet, men Fabinho och Thiago, de slår bort bollar och det är rörigt där bak.
Thiago var ju förvånansvärt svag, slår bort väldigt många bollar som du säger. Och Salah var helt, han var anonym. Och
att han får ett trend. Den här matchen är ju
liksom, det är sjukt.
Det är en styrka i sig, för han lyckas ju ofta göra sådana saker, men svag insats.
Jag var lite förvånad att Darwin Núñez inte startade.
Ja,
eftersom han gjorde så bra när han kom in i Community Shield. Men, och han är ju lite tungan på vågen sen i andra halvlek när han kommer in. Och det är så kul för att precis innan målet så har de ju en exakt liknande situation
där han kraschar. Ja, exakt.
Det är bara någon minut innan och sen andra gången så sätter han den. Så att
Men där ser man ju direkt anledningen till att jag inte rankade honom på den här listan som jag gjorde, det var ju för att jag har ju sett för lite av honom. Det är ju så, man
sitter, en dyr värvning.
Det är en väldigt dyr värvning, men man ser ju här vad Liverpool har fått in, att det här kommer bli bra.
Ja, jag tror också det. Jag tror att det kommer bli klockrent.
Och det här är ju det stora glädjeämnet i den här matchen, att han kommer in och han vänder ju inte på matchen. För man tror ju att det ska bli så när de får 1-1 målet, att nu blir Liverpool för tunga. Men Mitrovic tillbaka i Premier League. 3 mål förra vändan, redan uppe i 2. Och det är ju att han får den här starten, och om han kan fortsätta på inslagen väg att kanske nå 15 kassar, det är ju Fulhams stora möjlighet här, tror jag, att kunna hänga kvar.
De behöver ju verkligen det.
Ja.
Och vi pratar om att Liverpool nonchalanta, att se Van Dijk så där nonchalant i straffområdet när han drar på sig den där straffen är inte vanligt. Han är ofta nonchalant, men han löser det alltid. Och såg att det var första straffen Liverpool drar på sig i ligan på 50 matcher, vilket säger någonting om det där försvaret, hur starka och vettiga de är i eget försvarsspel i straffområdet. Men nej,
det där var ju slarvigt av Van Dijk, tycker jag. Han ska inte gå på den mot den typen av spelare.
Nej, det är lite som du säger, Fabian. Det är lite nonchalant och på något sätt att gå på sådär. För att Liverpool, det de har varit bra på just mittbacken är att de har inte varit för heta. De går sällan upp och liksom pressar mot anfallarna när de är i lägen där man normalt sett måste göra något extraordinärt för att sätta bollen i mål, utan de kliver in först när det blir riktigt, riktigt allvar, utan de håller sin linje och läser spelet. De är inte så heta på det sättet. Och sen äger ju ofta Liverpool, dominerar ju matcherna, så att det är ju såklart en fördel för mittbacken också. Men här var det lite klumpigt, och de hade både han och Matip, de hade problem med Mitrovic i första halvlek. Mm. De hade inte riktigt koll på honom. De hade det svårt. Så att det kan man ju tycka är lite märkligt med tanke på att han gjorde 43 mål i
Championship. Ja, precis. Men det är väl typ den enda de ska ha koll på.
Ja, så att...
Och Trent Belak, kritikerna då, de får ju vatten på sin kvarn här då. För det där var inte bra försvarsspel. Man kan ju testa och hoppa på inläggen.
Jag tycker man såg förra året, framförallt i slutet och i Champions League kanske framförallt, hur klubbarna alltså verkligen gick på Trent ännu mer än vanligt. Och jag tror inte att den här premiäromgången kommer ändra hur klubbarna kommer gå där. För det är Liverpools akilleshäl. När Robertson och Trent kliver högt upp, Van Dijk och Matip står på mittlinjen för att de kan, för att de är så snabba, så finns ytorna bakom Trent. Och framförallt på andra stolpen på inläggsspelet, så, som Fulham gör sitt 1-0 mål på.
Vad tror ni det betyder för Liverpool då? De har ju Crystal Palace här hemma på måndag.
Så jag tror inte att det är någon fara på taket egentligen. Nej. Utan jag tror att vi kommer ju se ett Liverpool som kommer ligga där i toppen och slåss om titeln, och det är väl bara en tidsfråga innan de gasar igång ordentligt och slaktar. Men som vi var inne på, alltså Crystal Palace är ju en jobbig motståndare. Så att det kan nog bli en... Det kommer ju bli en svår uppgift. Men jag tror inte, alltså, jag är inte orolig för Liverpool.
Nej. Säsong. Och nu fick man i alla fall, nu vet ju Klopp vem man ska starta längst fram. Nu kommer ju Nunez att starta.
Bobby kommer inte starta.
Nej.
Vår vän till podden Robin Bylund sa att titelstriden var över.
Ja,
men alltså, det ska man ju veta.
Men det är väl så att man måste kanske, jag vet inte, i allsvenskan får man i alla fall inte förlora en premiär. Nej. Om man ska kunna vinna titeln. Jag vet inte vad historien säger i Premier League. Men det kan säkert vara som så att man behöver vinna premiären om man ska lyfta bucklan.
Ja, det kanske är så. Ja. Men det var ju lite som Klopp sa i någon intervju, för det var inför Community Shield, så hade det varit lite kritik redan mot Darwin Nunez. Så här, ja, men han har inte sett så bra ut. Och då är det så här, ja visst, det är ju en väldigt dyr värvning och då är ju kraven högre, och det är i ett av världens bästa lag. Men det är också att han menar på det att idag, och inte bara i fotbollen, så är folk så otroligt snabba på att bara sätta omdöme och kvittot direkt. Att ja, men levererar han inte. Nu levererar han ju här och i Community Shield, och då blir han helt plötsligt bäst i världen. Men tidigare så var det så, ja, men det här kommer bli en flopp. Att det tar ju tid. Det är en helt ny liga. Det är ett helt nytt land för honom. Det kommer ta tid för honom att akklimatisera sig, som det är för alla nya spelare. Och för vissa så går det ju klockrent. Och för andra så kommer det ta längre tid. Så att man får ha lite tålamod. Det är väl nog därför också jag tror att han känner att ja, men han är väl inte riktigt redo kanske att starta än. Men som du säger, när han gör de här prestationerna så är det väl bara en fråga, är han fysiskt redo för att starta, så är det väl bara att köra.
Ja. Han ser väldigt fysiskt redo ut, ska sägas.
Ja.
Sen har han ju den här blicken som jag ser i Haaland också, att det är, han klättrar över lik för att få göra mål. Och det blir ju en spännande duell här nu mellan de här spelarna faktiskt. Bra start för båda. Vi får se hur Liverpool hämtar sig efter det här lilla fiaskostarten, för det får man ju ändå säga att det är, med tappad poäng mot Fulham.
Ja, absolut. Det är ju ingen som är nöjd. Klopp, det var ju många som liksom hakade på det här med att han klagade på att gräset var torrt. Det var ju bara en del. Det kanske att så här, det var onödigt att nämna.
Det har ju blivit en grej nu. Ja. Att nu ska vi lyssna på Klopps presskonferens efter poängtapp.
Ja, och så ska man ta ut den saken. Det var ju så här, det är lite, om man hade varit någon slags mediecoach för Klopp, han hade sagt att nämn inte det. För folk har upp sig, men han sa ju det. Det här var inte en bra premiär. Jag menar, var väl på med första halvlek. Det här var inte alls tillräckligt bra. Sen var det mycket annat som inte passade oss. Och så nämnde han det bland annat.
Men det där måste vara något tvångsbeteende. Alltså så här,
ja.
Det var någon säsong när de torskade mot City på med en poäng. När de hade typ 3 poängtapp på sista 30 matcherna. Då var det blåsigt, det var dålig boll och det var dålig plan. Och sen nu är det här. Så, jag lägger ingen värdering i det, men det är kul.
Men jag tror, faktiskt att det blir nog en bra näsbränna för Liverpool att vakna lite. Att tro inte att det bara är att städa av de här lagen.
Nej.
Utan nu är vi igång, och det är de andra lagen också. Så att det gäller att vara på tårna, och det tror jag att de kommer vara i sin hemma.
Ja, och på tårna, det var ju inte Spurs i inledningen här mot Southampton.
Uppsnackat Spurs.
Verkligen uppsnackat.
Det blir egentligen den säsongen genom tiderna. Mm. Alltså sen Premier League startade, man har haft högst förväntningar på Tottenham. Alltså ja. När de går till Champions League-final, de skulle ju inte vara så bra. Men nu har de verkligen, kanske inte utmanat om titeln, för att som Björn sa, att det kanske är världens två bästa lag. Men att ta tredjeplatsen och gå långt till Champions League. Mm. Så det var en riktigt magplats när man börjar mot nederlagstippat Southampton dessutom.
Ja, precis. Och inga nyförvärv från start i Spurs. Det var ju lite frågetecken då kring Perisic som har haft, han är ju omtalad och haft en lite jobbig försäsong. Han kom väl in skadad, men startade genrepet och Conte sa att han hade inte bestämt sig vem han skulle starta. Men samtidigt var ju Sessegnon, han var ju en frisk fläkt i fjol redan. När han tog över liksom vänster, han fick ju någon skada där, men det var ju tydligt faktiskt från Contes sida att när han var frisk så gick han ju förbi Reguilón. Och nu fick han starten och Emerson Real som var bedrövlig i fjol startade till höger och båda de hamnade i poängprotokollet och gjorde det bra. Men som sagt, det var ju en mardrömsstart då med tanke på att Ward-Prowse gör ett snyggt mål tidigt i den här matchen och man känner att nu okej, okay, först Liverpools poängtapp och så kommer Spurs här. Men de vände på det här och mycket tack vare vår kära svensk Dejan Kulusevski, vilken jäkla match han gör.
Ja, det blir ju lätt sådär när man är svensk att man tittar lite extra och man kanske ibland överdriver vad en svensk gör på fotbollsplan i internationella ligor. Men här är han är ju bäst ja. Och han fortsätter. Det var liksom det var ju lite så här först i starten när han värvades till Tottenham att det var, man märkte att okej, ny liga, lite tufft så här, men sen gick det ju hur bra som helst och så bara fortsätter det så här. Han är ju, ja, det är väldigt imponerande att se Dejan Kulusevski. Han är ju verkligen skärm. Man ser också nu när man hör hur de pratar där borta på öarna om honom.
Ja.
Att det,
nej, det
här är en klassspelare. Ja. Och man ser hur han har liksom anpassat sig till Contes sätt att spela. Mm. För jag tycker att han är verkligen så, han visar ju att han klarar av Premier League. Det är ju inga problem. Han är ju så intensiv genom varenda minut i matchen. Mm. Det är aldrig att han liksom går ner sig. Utan han måste vara en sån mardröm för försvara och möta. Ja. För att det spelar ingen roll om det är minut 2 eller 90. Utan han bara kör hela tiden.
Det är en omodern spelare på det här sättet. Ja. När den moderna spelaren ska glida fram och lirka passningar så är Dejan verkligen intensiv. Jag var på plats och såg Tottenham i april. Jag märkte redan då vilket intryck han hade gjort på supporterna när man satt på puben innan. När man sa att man var svensk och de ville prata Dejan. Så man blir stolt. Och Richarlison har kommit in. Jag har ifrågasatt varför man splashar de pengarna på en spelare jag inte ser en plats för i laget. Och det är väl lite alltså Dejans position han ska utmana honom. Men så det är ett jävla statement för Dejan att göra den här premiären i den konkurrenssituationen som finns.
Jag var lite så här orolig att går, för nu är ju förväntningarna därefter, att han var helt otrolig under våren. Han gjorde ju betydligt fler poäng än Luis Diaz som man pratade om som den bästa januarivärvningen någonsin. Och då kommer ju en förväntansbild där på Dejan att han ska vara en framstående, en av Premier Leagues bättre offensiva spelare. Och så får han den här drömstarten, vänder matchen, inte på egen hand, men han är den högst bidragande offensiva orsaken. Och jag går tillbaka till det jag tyckte när de värvade honom, att det är som perfekt miljö för Dejan, för när du möter Spurs så är det två offensiva spelare du måste hålla koll på. Det är en av Premier Leagues bästa, den bästa duon någonsin, en av dem, det måste ju sägas faktiskt med tanke på hur många mål de har gjort tillsammans, och det är Kane och Son. Det är liksom det, när man ska möta Spurs så tror jag att man pratar väldigt mycket om det, att vi måste hålla koll här hur Kane droppar och söker Son, och då kommer det ju finnas ytor för Dejan, vilket det gjorde i den här matchen. Och bara det här inlägget till Sessegnon, hur han bombar den, det är ju stenhårt det där inlägget på bortre, men man ser också att det är dit han söker, och så får de kvitteringen här via Sessegnon. Så att jag är otroligt imponerad av hans insats, och sen märker man ju att Southampton på nytt då inte är ett lag som de kommer få det jobbigt.
Ja, det kan bli en riktigt svettig säsong. Det är ju svårt där. Alltså Hassenhüttel sa att Hampton får något grepp om. Det ligger ju alltid en sån här, man vet aldrig, ska det bli liksom en 8-0-torsk idag? Mm. Eller kommer det bli en imponerande seger? Så att, ja, nej. Det, alltså är det så att nykomlingarna, alltså tänker jag typ Fulham, Bournemouth, om de gör en stark säsong här, Då kan det bli riktigt, riktigt svettigt.
Var det du de åker ut eller är helt fel ute där?
Jag hade dem åka ur. Jag hade dem på 18 plats. Bra. Mm. Ja, så att bra start för mig där. Då.
Ja, nej, men
jag, den är klar nu.
Jag tror inte det är omöjligt. Alltså. Jag har också en dålig känsla över.
Det är väl Everton där som lurar också i vassen bland lagen. Som skulle kunna... men bra start för nykomlingarna. Men det, när man tittar på Southampton och liksom läser vad många experter och supportrar tycker, så är det att det ska komma in. Man måste få in en etablerad mittback, men det har man inte lyckats få in, och det är också frågetecken kring vem som ska göra målen där. De har ju lite spännande ytter i Gineppo som han, den nya Mané som var för 2 år sedan.
Ja,
det är riktigt den kurvan.
Nej.
Men han
gör försvann det... efter
dem. Ja, jag vet. Ja, det blev för mycket.
Orden.
Ja. Men ja, vi får se vad som händer. Men skönt för Spurs att göra 4 mål framåt och varken Son eller Kane i målprotokollet.
Nej, Kane hade väl ett skott i boxen ungefär. Mm. Var ju sådär anonym som man kan vara.
Han kan ju faktiskt vara det.
Så han bara försvinner.
Och då brukar ju Spurs kanske tappa poäng också.
Ja.
När man lyckas få bort Harry Kane i vissa matcher. Nu har han ju varit så bra på försången så man kanske inte såg det ske. Men nu finns det lite annan offensiv krydde här. Inte minst den Kulusevski, men också från wingbacksen som är så fin.
Det är det som är känslan med Conte. Alltså från Chelsea-tiden när han gör om Victor Moses och liksom en av ligans bästa wingbacks. Så känslan är ju att man skulle kunna sätta in er två på de där platserna. Och,
ja, det hade varit bra.
Ni hade kunnat gjort poäng.
Ja, absolut.
På pappret, inga jättestarka spelare. Nej. Men resultatet talar till tydligare språk. Det var ju som när Doherty fick en revival förra året och var helt fantastisk i slutet av säsongen. Nu är han out, nu kommer Perisic in, så det finns ju valalternativ. Och att man har det där offensiva hotet utöver från trion plus Richarlison, så börjar Spurs se riktigt intressant.
Ja, men bra också att han får fler alternativ, för Perisic orkar inte spela allt. Han är ju 33 och han har lite småskadeproblem och Doherty har också haft sina problem, och då kan han starta med Sessegnon och i det här fallet Emerson Real. Och det går även den här nya Spence också, är ju tänkt för höger wingbacken, så att det tror jag Conte känner är skönt här, att han får träff på wingbacksen och att det blir fart i poängprotokollet från de båda.
Ja, och sen det har ju redan pratats mycket om Tottenhams transferfönster, men de gör ju väldigt bra värvningar. Länglighet tror jag kommer bli jättebra också. Så att på sikt så är det här, nu vinner de ju 4-1, men det var ju inte, det var ju ändå som ni var inne på, det var ju lite vacklande start. Och sådär. Men jag tror verkligen att Tottenham kommer vara där uppe och slåss. Mm. Inte om titta, det skulle ju vara om både City och Liverpool kör ner diket. Det är ganska osannolikt att båda gör det.
Faktiskt.
Men en tredje plats ser jag som många har tippat om. Det tror jag absolut.
Ja, men lite favoritskap på det nästan. Ja. Bra alternativ på kanterna, men också centralt på mitten. Bissouma startar inte här, utan Höjbjerg och Bentancourt gör det.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. Bygghandel med stort K.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Fördömligt där, så att Spurs har fått den starten de ville ha, även om det var en lätt nykomling. Nu väntar det tuffare till helgen. Det blir värdemätan med Chelsea då till helgen. Den ska bli kul.
Mm, men det tror jag snarare Chelsea känner att nu väntar Tottenham. Jag tror att Chelsea känner att det här är...
Ja. För de flög inte i premiären.
Och det är ju väldigt, väldigt rörigt i den klubben.
Ja,
Så att, där tror jag snarare att Chelsea känner att det här kommer bli jobbigt.
Ja. Men känslan är ju verkligen att när man tar, vi kommer gå över till Chelsea nu, men att man ser dem jämför Tottenham och Chelsea, så är det ett färdigt lag och ett lag som inte vet vad de gör. Nej. Det känns som att de budar på varenda spelare utan tanke, och med en amerikansk ägare som vill sätta sin prägel på klubben, och egentligen ända sedan Putins invasion i Ukraina, när Abramovich, alltså vad som började, vad som var början på slutet för Abramovich i Chelsea, så känns det som att det är en klubb som är på väg ner. Mm. En väldigt välmående klubb för ett år sedan som många tippade skulle kunna utmana Chelsea och City och Liverpool på riktigt när man hade tagit Champions League. Men nej, mycket frågetecken kring Chelsea. Jag är med Björn där, att det är nog Tottenham som ser fram mer mot den här matchen.
Ja, men precis. Det kanske är ett bra läge att möta Chelsea då. De rörigt där, och de möter en klubb som har ännu mer rörigt då, i form av Everton på Goodison Park. Men jag tror faktiskt att Chelsea har ganska dålig statistik just på Stamford Bridge.
Det är känslan.
Ja, jag tror att de är svaga där.
På Goodison menar du?
På Goodison menar jag, sorry. Därför var det ju då viktigt att få vinna, om vi tar kategorin som Arsenal landar i också, vinna utan att imponera. Jag blev också lite, jag trodde, om man kollar på formationen här, så var det ju, man trodde att Havertz skulle starta som central anfallare, men han kör Raheem Sterling där.
Det gjorde han, och det kan nog bli bra på sikt, eftersom nu är ju Werner är på väg bort och Lukaku är redan borta. Tycker att det är lite konstigt. Nu vet man inte vad som händer i bakom kulisserna, men att man skeppar Werner. Jag tycker ändå han har varit ganska bra i Chelsea. Jag tror också en sån här säsong, om han får känna att han är etta, att det skulle vara bra för honom. Så det tycker jag är lite konstigt.
Men är det inte då att han själv, det måste vara det.
Måste
jag tror att Tuchel känner att han är en användbar spelare. Han kan användas både på kant och centralt.
Men det blir ju lite som, det är lite andra ingångsvärden än i United, men att många spelare känner att det här Chelsea, visst man kan få bra betalt i Chelsea, men att det är så rörigt rent sportsligt att det är nog bättre att jag rör mig någon annanstans. Men jag måste bara säga, det här var ju lätt omgångens tråkigaste match.
Ja, det
var ju massa avbrott. Godfrey med en obehaglig skada och fick syrgas och bars ut på bår. Och så var det var 7 minuter tillägg i första. Det var 10 minuter tillägg i andra. Det var en match som man bara ville ska ta slut, men som aldrig tog slut.
Nej.
Det hände ingenting.
Jag tror det spelades 43 minuter aktiv fotboll.
Ja, läste jag någonting om. Fick jag höra inför Premier League ligger på 55 minuter. Ja. Man blir lite deppig när man hör det.
Ja, 5
minuter effektivt spelade. Men ja, 43, det kändes som att det var 2 minuter. Alltså det spelas aldrig fotboll. Och det var sådana här Bobby som sprang in på planen och något som hände på läktaren. Mm. Och det var, den var hemsk. Mm. Men det finns ju massa intressant att ta med sig från matchen. Dels det här Chelsea, vad man nu har det här laget. Och ett Everton där jag tycker att, alltså Frank Lampard gjorde ju det som var nödvändigt i slutet på säsongen, då han valde att mer eller mindre spela tråkigt för att säkra kontraktet, backa hem, bara tar vi poäng i matchen är det bra, kan vi ta 3 är det klockan. Det var lite det som de jobbade med. Här var det lite samma sak, och visst, man möter ju Chelsea som på pappret är klara favoriter, och det är kanske naturligt att man backar hem. Men jag blir lite så här orolig för Evertons del, för Lampard ska väl utveckla det här.
Ja.
Är det här vi kommer fortsätta se? Ja, men då är det väl bara liksom att släcka det projektet. Men det kanske bara var för att man mötte Chelsea.
Mm.
Men jag tror att så här, gå in i hemmapremiär, säsongspremiär, och så får man se det här igen. Då tror jag att det är många Everton-supportrar som skakar på huvudet. Men som sagt, det kan ju vara så att det är för att man möter ändå ett topplag i Premier League.
Mm.
Det var det som gjorde, om vi tar Frank Lampard, det var det som gjorde att man på något sätt skärmades av honom när han var bra i Derby och fick chansen i Chelsea och tog upp de här unga produkterna när man hade värvningsförbud, så att han spelade en väldigt icke-brittisk, kanske lite naiv fotboll, men att det fanns något där, att han, som du säger, överger det, verkar göra det. Men det är ju ganska låga odds på att han var spark innan jul. Ska
ja, men sen har han ju otur också. Det finns en tydlig stjärna i det här laget, och lite som vi är inne på, om Fulham ska kunna hänga kvar, ska Everton kanske inte hänga kvar, men vara lite bättre än i fjol, då måste ju Calvert-Lewin göra mål. Och nu är han skadad igen, och det är kanske inte så överraskande. Han har ju alltid skadeproblem, Calvert-Lewin. Det är ju därför han förmodligen inte kommer gå till så mycket bättre klubb, tror jag nu. Det var ju prat om Big Six-klubbarna, men med den här skadehistoriken så går han ju faktiskt bort. Just nu i alla fall. Och sen då Godfrey ut och även Jeremina med skada. Så att det är ju problematiskt. Och nu pratas det om Connor Cody från Wolves. Ska in i den här backlinjen. Mm. Ja, det kanske är bra, men de behöver ju förstärka laget och slåss med ekonomiska problem. Så det är en... Ja, det är tungt för Lampard, som man känner någonstans att han har kanske inte råd med så många misslyckanden till i sin tränarkarriär. Annars sitter han ju där med Carragher och Neville och skriker.
Ja, nej, men det är klart att det är som du säger, det är tufft. Och när jag såg den här startelvan så kände jag också att det finns ju inte en chans att de vinner den här matchen.
Nej.
Och det går de på topp.
Ja.
Alltså, Gordon tycker jag är jättespännande. Mm. Det är en bra spelare, men han ska inte stå där som någon ensam striker.
Nej, 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 nej.
Det är en ganska otacksam roll för honom. Så att... Nej, det är den där elvan, den är svårjobbad för Lampard, men ändå tycker jag att
det är ju på fasta situationer de skapar lite, för det är ju de har ju tagit in Tarkovsky och han är farlig där. Jeremina
är stark.
Är han det då?
Kanske
alltså det är lite
han är
bara långt. Nej, men det är den där VM-spaningen man hade. Det var det 14 VM eller?
Ja,
typ. Ja, som var liksom den där gubben är bra, så Barcelona på det. Ja. Jag har gjort ett mål sen dess. Det är tvek, va? Jag vet inte.
Men Connor Cody är stark.
Ja, Connor Cody är stark, så det är väl det de hoppas på här nu. Och Dwight McNeil kan ju serva in de här bollarna.
Men det är ju deppigt alltså så här, att Everton hamnade där förra året var ju för att de var inte inställda på att hamna i bottenstriden, så de hade väl inte psyke för det, och det var därför det drog så långt. Men nu måste man ha psyke för man har tappat sin kanske bästa spelare i Charlison och knappt ersatt med McNeil från Burnley. Så det säger ändå en del i kontrasterna.
Mm. Nej,
det är en jobbig säsong.
Ja, det blir ju det. Även om det kan komma in lite nyförvärv här och få se om det är tillräckligt bra. Men skönt för Chelsea att få vinna och att de som sagt är fortsatt aktiva då på transfermarknaden. Cucurella blev klar. Lite dryga 600-700 miljoner kronor kostar han att köpa loss från Brighton. Vad är det för prislapp?
Ja, den prislappen är ju sinnessjuk. Ja. Men det är ju en... Jag tyckte att så här, inhoppet, han gjorde det bra.
Det var verkligen pikt. Ja. Och jag tycker Chilwell, han fixar straffen, men han ser inte riktigt 100% redo ut. Och nu har man visst, man har pratat om Cucurella som vänster mittback, att han är ett alternativ där. Men jag kan tänka mig att han tar wingbackspositionen här tills dess att Chilwell är lite bättre fysisk skick.
Det är det som är, alltså man hade ju verkligen gått. Man gick ju stenhårt för Kondé för att han skulle ta den där höger mittbackspositionen bredvid Thiago Silva och Koulibaly, och sen hade man Reece James och Chilwell på wingbacksen. Nu ställer man frågetecken, för Koulibaly utgår från vänster. Var ska Cucurella spela? Ska man ta in ännu en mittback? Det ryktas om Fofana. Ska man sätta Chilwell på en bänk?
För en miljard.
Ja, men vad tänker man? Det känns bara som att man värvar.
Ja, nej. Lite så. Ibland blir det så här hett som en spelare. City vill ha honom. Mm. Och då måste vi nypa honom. Men däremot så tror jag att om man bortser från plånboken och vad de kastar på honom, så tror jag nog att det blir en bra värvning för Chelsea. Sen tycker jag också att den här prislappen är absurd.
Ja.
Men jag tror att det blir bra i slutändan för Chelsea. Sen måste jag säga att Koulibaly såg klockren ut.
Mm.
Jättebra. Och han såg precis så bra ut som han har sett ut i Napoli och i landslaget.
Mm.
Att han har de här känsliga fötterna, kan skicka de här långbollarna, sitter klockrent på yttermittfältare och wingbacks. Och han är ju grym en mot en. Mm. Och han är bra i höjd. Han är ju ganska lik Rüdiger som spelar. Mm. De är ju ganska lika. Jag håller väl kanske Rüdiger. Nu har inte jag sett jättemycket av Koulibaly senaste säsongen i Napoli, men jag håller väl Rüdiger som lite bättre. Men Koulibaly är ju grym. Så det är en klockren ersättare. Men sen är det ju svårt att så här, du tappar två av dina mittbackar som har varit bärande för det här lagets trygghet. Så det är klart att det blir en omställning, men Koulibaly tror jag blir jättebra tillsammans med Kukurea också där på
ja, kanten. Och jag tycker att Sterling, oavsett om han är till vänster, höger eller centralt, så kommer han också bli nyttig. Bra i pressspelet och jobbig att bevaka. Så att det där är ju en bra värvning. Det gäller att få igång någon målskytt. Sen om det är han eller Havertz eller om det är Mason Mount som går på distansskott, det återstår att se.
Det är ju den frågeställningen. Alltså, både du och jag tippar Chelsea utanför topp 4 och många reagerar att man underskattar dem. Mm. Och frågan är om man gör det. För alltså, så här, kollar man alltså, när vi pratar om laget, det är ett fantastiskt fotbollslag. De har en väldigt bra bredd, de är jämfört med många andra klubbar. Men man går nog väldigt mycket på alltså, känslan i klubben. Vart kommer Tuchel gå om det? Vad kommer hända med Tuchel om det börjar gå utför? Kommer han börja bråka som han har en historia av? Så det är ett, jag vet inte, man kanske underskattar Chelsea. De kanske kommer trea. Alltså, så här, de har ju lag för det.
Herregud, det skulle absolut kunna vara så.
De är ju bättre
än Larsson
på pappret.
Ja, det är de.
Ja, alltså det blir ju mer den här turbulensen. Mm. Så blir det nästan att pendeln slår lite väl hårt åt andra hållet. Att det är liksom fullständig kaos. Mm. Men det som är intressant att följa i Chelsea, det är ju just det lite som är bakom kulisserna. Alltså Peter Cech lämnar och Marina Ganovska lämnar. Mm. De har ju varit tunga pjäser i att sköta affärerna och haft en nära kontakt med Tuchel och tränarna som har varit där innan. Och nu är det ju liksom Todd Bowley som åker ner och sköter förhandlingar. Ja, men det låter... Och det kommer ner liksom en jänkare som inte har den erfarenheten av den europeiska toppfotbollen. Och det är väl, kan jag tänka mig, lite mer sådär stort frågetecken runt Chelsea. Mm. Hur kommer alla de här planerna gå och hur sitter strategin och tillsammans med Tuchel? Jag tror han också känner lite att har klubben koll nu på hur man ska styra Chelsea framöver? För att alltså Tuchel vet vi är ju en grym tränare och han kommer göra ett bra jobb. Sen är det ju problemet att de andra lagen som konkurrerar om Champions League har ju blivit starkare.
Ja.
Och Chelsea har tappat en del tunga spelare. Mm. Så att kampen om fjärdeplatsen kommer ju bli stenhård. Men det är klart att jag är övertygad om att Chelsea kommer vara där och slåss om. Ja, så kanske de inte når hela vägen. Mm. För att vi har ju Tottenham och Arsenal som är jättestarka. Och man vet ju inte, vi kommer till det sen, men United katastrofstart, men det kan ju bli så att de vaknar också. Så att,
ja, det tror jag inte. Men,
nej, det tror inte jag heller.
Nu måste ge Fabian lite hopp här. Jag såg en rolig tweet här, om vi ska gå till United. Erik 10 month.
Ja.
Eller blir det 10 weeks?
Ja, det kan ju bli. 10 month tycker jag lät långt.
Ja, jag tycker också. Varför ska de bli så seriösa och så långsiktiga?
Nej, jag såg ju matchen.
Då är säsongen över.
Jag såg matchen på Sportbar igår, så jag hörde inte publikljudet, men det lär väl ha varit sagt in the morning from Brighton. Jag vet faktiskt inte, men
det var ju framförallt burop i alla fall.
Och det är väl inte så vanligt att det buas, va?
Jätteovanligt. Vi pratade om det Big Six i
en
videoform. Nej, men för att de är trötta på skiten. Alltså det började ju förra året, men första matchen runt den här. Ah, jag är ju lite stolt över att United inte brukar bua.
Nej.
För jag tycker väl, alltså så här, sen samtidigt man måste få vädra på något sätt. Så,
men det var problematiskt. Var ju mycket som var, om vi nu ska gå dit, det var ju protester mot Glazers, det är inte första gången, men det var protester både utanför och på arenan. Sen var det burop mot Ronaldo under uppvärmningen och sen är det burop mot hela insatsen. Så att det
är rörigt.
Det var allt annat än en harmonisk publik. Ja,
ja. Och Joel Glazer på plats igår också, vilket sker väldigt sällan.
Med den där nästan perversa tofsen där i nacken.
Ja, men alltså han har troligtvis kanske hela världens mest punchable face. Alltså,
och det, om vi får det tror jag är 100% medvetet, att han vill, alltså, han vill se han vill se ut som en person som folk ska hata.
Ja, nej, men jag kommer ihåg för om det är 2 år sedan när, vad heter de, Tampa Bay vinner, satt och följde Super Bowl. Mm. Och ja, men sympatiserade ändå lite med Tom Brady och ville att han skulle vinna. Sen helt plötsligt när de vinner, då kommer det där jävla svinet upp och tar emot bucklan. Mm.
Men visst, det är symboliskt också att Danny Welbeck är första halvleks bästa spelare, gamla United. Och han ska ju inte vara United, men man ser också vad en bra tränare kan innebära för en spelare. Vi ser, alltså, alla är väl överens om att Marcus Rashford är en bättre fotbollsspelare än Danny Welbeck.
Alltså, är han det?
Jag vet inte. Jag tror det. Ja. Vi går inte gå in och slakta Ten Hag, för det, återigen är det ju det här att han har inte fått ett nytt lag. Och det kanske är hans fel att han går på namn som är omöjligt att få in dem. Frenkie de Jong som du har pratat om hela tiden. Nu sägs det väl att han blir klar här. Är kvar i Barcelona. Och då känns det som att man har hela tiden gått och jagat honom. Då borde man väl ha släppt det spåret tidigt.
Så är det ju. Och jag tror väl på något sätt. Alltså de rapporterna som kommer upp att han vill hellre gå till Chelsea och att Chelsea är intresserade. Jag ställer frågan, varför ska Chelsea värva honom? För man har tre fantastiska spelare på det där mittfältet. Sen är alla lite åldersstigna. Kanté är väl 31.
Han var bra Kanté.
Jorginho är väl också 31. Och Kovacic är väl, jag vet, 90-95 kanske. Så det är ju dags att börja slussa ut. Men det är inget man bestämmer sig för att göra nu. Sen, jag tror inte Barcelona kan behålla honom med vad de är skyldiga honom i lön och sådana saker. Så jag tror fortfarande att det är ett maktspel. Jag tror han kommer lämna. Sen om det blir till United eller Chelsea. Men som du säger, Lisandro Martinez går in igår och gör väl ingen prickfri debut. Han borde dra på sig en straff. Jag tycker man ser bra saker, men jag kommer inte döma honom efter första matchen i England. Sen Christian Eriksen tycker jag ser bra ut. Jag tycker att det är en fot som Manchester United har saknat. Jag ser framförallt i andra halvlek när Fred byts ut ganska tidigt att Eriksens fot djupare är något vi verkligen har saknat. Mm. Så,
men det var lite förvånande när Ten Hag pratade inför när han kom till arenan och sa att det blir Eriksen på topp längst fram. Och man fick veta att Ronaldo var på bänk. Och det förklarade han ju till att han har ju typ bara haft en vecka försäsong. Så det kanske inte var så konstigt. Sen är det mycket som händer utanför planen. Men att Eriksen var på topp, det kändes lite konstigt. Men sen jag tycker att Martinez tror jag kommer bli bra. Och jag tror att så här för United, om alltså Varane skulle vara skadefri en hel säsong, Varane och Martinez, det tror jag skulle kunna bli jättebra. Och jag tycker så här, för den första halvlek, om man ska ta lite positiva grejer runt United, så tycker jag att när Maguire fick spela som hög mittback, då ser man hur bekväm han ändå kan vara.
Han har ju en underskattad fot. Ja, det är det som folk har glömt bort, för att han ser så
trubbig ut till vänster som han blir, då blir det något helt annat. Det blir en helt annan Maguire. Men där tycker jag att det här, inledningsvis att ändå såg ganska bra ut. Men sen har de ju det här problemet, alltså som vi är inne på här, där inne mittfältet, McTominay och Fred. Alltså McTominay kan ju inte fortsätta spela i United. Dessutom är han ju säkerhetsrisk. Det hänger ett rött kort.
Alltså att han ska inte nästan ha ett rött kort.
Han ska ha definitivt ett rött kort, tycker jag. Han vet ju exakt vad han gör. Det var lite intressant att höra faktiskt de här våra experter och programledare pratar under matchen, för alla tre har ju bakgrund som fotbollsspelare, och att de var inne på lite det när de följde matchen, det McTominay gör när han går in mot Caicedo där, att många domare tror när de tolkar det som att men det går så fort och han hinner inte bromsa, men att man som fotbollsspelare, man har varit i de där situationerna, menar de på, man hinner absolut bärga med foten, och han vet exakt vad han gör när han sätter. Domarna har inte den erfarenheten som spelare, så de tror ofta att men det var inte meningen, han inte, men det gör han, menar de. Och jag är förvånad över att McTominay inte har fler röda kort, för jag tycker att det hänger varje match göra någonting som är nästan som är över gränsen, och de måste lösa. Det finns ju mycket som United måste lösa. Mm. Men där har vi ett konkret problem, tycker jag. Att det där inne i mittfältet, det håller ju inte.
Men folk pratar ju som ett problem om Manchester United, kanske framförallt förra året, att det läcker till media, spelare vill inte vara i klubben. Och i Scott McTominay har Manchester United en spelare som älskar klubben. Han gör allt för klubben. Men vi måste landa i att han är inte tillräckligt bra för att starta. Han ska vara ett femte val på det där mittfältet och komma in och bidra med sin energi. Men det är ju verkligen att ledningen har svikt Erik ten Hag, att vi startar ännu en säsong med Fred och McTominay. För man har gått nu i två månader och haft sommarlov från Premier League, och man har nästan glömt bort hur dåliga United var. När de torskar med 4-0 mot Brighton, det är inte mycket som har förändrats. Nej. Brighton har tappat sina två bästa spelare, men ändå är de så mycket bättre än Manchester United, för att de har en spelidé, de har ett färdigt lag och de har en bra tränare som har fått sätta sin prägel på det.
Men det är också jobbigt för ten Hag då, jobba en försäsong med sina idéer som han har varit så framgångsrik med, och så gör han det med en trupp som han vet att det är inte er jag ska jobba med. Jag vill bli av med er, men vi måste göra det här för att de är trötta här uppe på i ledningen.
Och den grejen också, alltså Alex Telles, Adam Famisaka, Erik Bailly. Det finns många spelare som uppenbarligen inte ska vara i klubben, men som de inte säljer. Sen är det väl för att de sitter på så höga löner, de har varit så dyra så de är svårt att skeppa och få betalt för. Men det är en sån utrensning som måste göras. United har tappat många spelare, men det måste ske ännu mer. Sen måste vi värva nya Malaysia-typer för 13 miljoner pund exempelvis.
Varför startade inte Malaysia?
Alltså jag tror väl ändå att Luke Shaw är för sett som första val. Men Luke Shaws insats igår är ju så Luke Shaw som det bara går.
Mm. Han har ju varit länge i klubben nu. Ja. Och det måste väl ändå vara tydligt att han inte håller.
Han har gjort en bra säsong och det är den man lever på. Alltså det är ju alltså för 2 år sedan.
Han var ju bra i EM också.
Ja, exakt.
Vilket ju så många gånger visar sig att liksom, det kan vara en toppform på 3 veckor.
Ja, många
så blir det omdömet för hela hans karriär.
Mm. Och så Potter då, som sin namn, en trollkar. Alltså det är grosshandlaren är ju kvar där i bygget och det är 2 kassar. Nej, men han, har jag blivit av med vänstervingbacken? Nej, men vi skickar ner vår bästa offensiva spelare Trossard och han är ju fenomenal där ute. Alltså, kollar man på den här elvan och så Solly Marsh som alltid fått vara någon liksom, backup och som egentligen inte är Premier League kompatibel, men det ser ju hur bra ut som helst.
Man är ju bättre än Manchester United på Trafford och det säger väldigt mycket om Graham Potter som tränare också, om Brighton som fotbollsklubb, hur välmående man är, trots att man får in dryga miljarden på de där 2 sina stjärnspelare och utan att egentligen ersätta jättemycket, att man gör den matchen och de har verkligen ingenting att be om ursäkt.
Nej, men det är lite som jag var inne på tidigare, det här med när man ser svenska spelare i Premier League och så ser man ju kanske hellre det positiva än det negativa vissa gånger. Och så ibland kan det ju vara runt Potter med tanke på hans bakgrund här i Sverige och vad han gjorde med Östersund och var lite pionjär med att hallå, man kan spela på ett annat sätt än 4-4-2 och spela på kanterna bara. Men man måste ju ändå säga det, att vilken stor tränare det är. Och det är ju bara en tidsfråga innan någon av de större klubbarna. Det handlar ju om timing och om man tycker att han är redo för sådana uppdrag, för det är ju något annat.
Du nämnde Leicester här potentiellt. Alltså så här, känslan är ju negativ i Leicester med ekonomi och allting. Och vad händer med Rodgers då? Att Leicester skulle vara ett perfekt första steg för att de andra klubbarna kanske inte vågar.
Mycket möjligt, men det är ju nog bara en tidsfråga innan han hamnar i de här större klubbarna. Och det är så imponerande. Som du säger, man tappar liksom Bissouma, Kukureya för bara några dagar sedan. Mm.
Dan Burn i vintras.
Kliver in och gör det hur bra som helst. Jag tänkte på det när vi pratade om Uniteds innermitts problem. Alltså på riktigt, på andra sidan, Caicedo. Han var ju en av matchens bästa spelare, tycker jag. Han var, har den här tajmingen, hur han läser situationer och vinner boll. Också hur han fördelar boll, jobbar stenhårt i defensiven, även bra i offensiven, tekniskt skicklig, alltså klockren där på mitten. Precis en sån spelare som jag tror. Sen kanske inte han är redo för United och jag menar, det är inte bara, det har vi ju sett, det är inte bara värva spelare och så blir allting, så alla bekymmer borta. Nej. Men där är en spelare som var hur bra som helst. Danny Welbeck som vi var inne på när han är frisk.
Jag är ju svag för Danny Welbeck alltså.
Ja, man älskar honom. Kanonbra, så att det var ju, förra säsongen var ju Brightons bästa säsong någonsin, slutade 9. Det är ju, nu har de ju tappat 2 tunga spelare här, men jag menar,
de har ju pengar nu. Nu hoppade han in här, Colwill från Chelsea, som ju förmodligen kliver in i den där trean där bak också och gör dem bättre, så det här blir jättekul att följa Brighton. Hoppas att de kan spendera lite pengar här nu och att Potter får in det, eller så vill han inte det, han kör på Lallana och Gross och Tross.
Det är väl
och
lite det att man känner så här, hur mycket kan Potter trolla med den här truppen? Alltså har han maxat? Eller är det bara att det blir bättre och bättre? För nu har han varit ännu längre i klubben och så. Men det är väl lite det att för att spela den typen av fotboll så har han ju egentligen inte den kvaliteten.
Nej.
För att spela så extremt bra. Men han lyckas ju på något sätt ändå. Sen kommer de ju åka på sina smällar såklart. Men man hade ju önskat för Potters del att han har fått värva in lite tunga.
Ja, men de kommer in i perioder ibland när de får, de inte lyckas göra mål och de blir straffade, men det är ett lag som definitivt har utveckling i sig, kanske förbättra sin 9:e plats. Det vore häftigt. Sist ut på söndagen, West Ham mot Manchester City, och det var ju såklart, nu har han ju redan gjort sin tävlingsdebut, men då blev man lite kritiserad, även om jag i förra veckan lyfte upp Håland, att han gjorde en bra debut i sättet han rör sig. Och det kan man ju lugnt sagt säga att han fortsatte att röra sig bra, men den här gången så satte bollarna. Vilken otrolig Premier League-debut han gör.
Ja, man kan inte säga något annat. Det är ju total succé.
Ja.
Första halvlek, lite anonym så där som det kan vara för strikers i City. Han hade ju någon nickchans där och sådär, men fram till straffen lite osynlig, men det är inget konstigt i City. Vi hade ju lite den frågeställningen i studien inför att de gjorde ju flest mål i Premier League förra säsongen, 99 mål. Mm. Behöver de verkligen en striker? Nej. Samtidigt kan man ju suttit och nu de brände ju massa lägen när man kände så här,
de tappade poäng på att de inte hade en striker i vissa matcher.
Det där hade kunnat bli 0-0 igår. Ja. Inte, alltså inte otänkbart.
Nej, men sen ser man ju hur smart han är, förutom alla fysiska attribut och hans teknik, hur smart han är i alla löpningar. Och så har han ju då alltså Kevin De Bruyne, det är nästan så där man börjar prata, det är nästan lite fusk. Alltså. Ja. Sitta på KDB och Haaland, vad de kan göra tillsammans. Men
just är ju rörelsemönstret, alltså tajmingen i djupledslöpningarna, det är bland det jävligaste jag sett alltså, när han sticker iväg på första målet. För då liksom de som vill inte tro på den här värvningen, och det är väl mångt och mycket för att man håller kanske på ett annat lag. Men det är ju att han att det inte blir så mycket ytor för honom, att de möter bara lågt ställda försvar. Men första målet, när han då fixar straffen, då står ju West Ham lågt. Men helt plötsligt bara vänder han på sig och Gündogan har bollen. Och då vet han att här, nu kommer jag få den, för att Citys mittfältare är ju så skickliga. Och han hinner snappa upp den och det är en solklar straff.
Men han bestämmer sig så tidigt också. Ja. Den, alltså, det rycket och liksom armarna är så långt ut och ingen kan komma nära honom. Det är så fascinerande. Jag har aldrig sett något liknande. Jag återupprepar mig, men jag har aldrig sett något liknande. Nej. Och viktigt för självförtroendet. Och gällande det andra målet, många City-supportrar har ju varit inne på sina storyn att det finns ju så här YouTube-klipp hur många assist Kevin De Bruyne har haft om hans anfallare hade kunnat avsluta jobbet. Här har vi ett praktexempel på en sån situation att Haaland är på den där bollen och han sätter chansen. Och nej, det är läskigt. KDBs vår och sen få in Haaland på det.
Och sen också att jag tycker det är imponerande för att Lukaku, han fick inte heller så mycket boll i Chelsea. Och man såg på honom att han var ju uppenbarligen frustrerad över det. Jag i Inter så kretsade allt kring mig. Mm. Och här är ju ett lag som spelar en annan typ av fotboll. Jag ska bara vara längst fram. Och då som Haaland kliver in i den här matchen, enorm press. För att till skillnad från Nunez så har ju han presterat under en lite längre tid. Han är ett större namn och det är ju förväntansbilden på honom är att han ska gå in och leverera. Han rör ju knappt bollen i början, utan han bara försöker, jag står rätt. Det ena han har i sin skalle, står rätt och stick när du får chansen. Och så gör han det. Han tar straffen själv. Då tänker man sig, den där skickar han ju över i all adrenalin. Aha. Hur säkert som helst. Och sen det livsfarliga nu då, när lagen ligger under mot City, är ju att man kan ju inte kliva fram. För då, det började så här, okej, nu kommer ytorna här i andra halvlek. Det kommer smälla igen.
Vi sitter där och skakar på huvudet i bara så här.
Det är otäckt. För jag tycker så här, man vill ju gärna se mer av yttrarna lite i City. Jag tycker att Grealish trampar lite vatten. Foden var inte klockren.
Nej, verkligen. Man såg det lite. Det var mycket Grealish försökte trä in de här bollarna med inläggsspel och så här. Men West Ham är ju en jobbig motståndare. Mm. Och förra året blev det 2-2 om Mahrez missar straff.
Just det.
West Ham hade ju 2-0-läge. 2-0-ledning där. Mm. Och när de backar hem så där, då är de ju tuffa. Mm. Det är ju svårt att trä in den. Ja. Sen är det lite tacksamt för City också, för då det blir ett målvaktsbyte.
Ja.
Fabianski kliver av skadad. Areola kommer in, knappt varmt upp. Och så kommer den där straffsituationen och han går bort sig och fäller Haaland. Och så är det första han får göra då, gå upp en straff mot honom. Går, är ju helt bortfintad.
Ja.
Hade ju inte tagit den även om han
går ut. Nej, det är en ruggig straff.
Ja, det är en ruggig straff.
Ja, den är klockren. Ja. Så att alltså, jag tycker West Ham gjorde det ändå bra fram till
defensivt. Ja.
Och sen är det ju så här, när man ligger under, då måste man ju trycka på lite. Mm. Och det är ju absoluta mardrömmen mot det, och speciellt med Haaland. Mm. Och det fick man se. Det var ju 2-0-målet var ju ett exempel på det. Mm. Att då kunde de ställa om lite mer. Mm.
Men det är ju, alltså, även om man inte skapade jättemycket chans i den målen, så är det ju full kontroll från City. Alltså, West Ham går ju knappt över halva.
Det är en bra premiär. Alltså, det är en bra premiär.
Men jag tycker jag håller med att West Ham står ju helt rätt och återigen, har de inte hålet här, då skulle de ju kunna få 0-0 och City börjar bli frustrerade, då kanske dyker upp kontextmöjligheter på Bowen och annat. Men nu får de 1-0 perfekt.
Ja. Ja. Men det har du ju rätt i, om man ser ut ett Western-perspektiv. Mm. försvarade sig bra i början, men anfallsmässigt fanns det ju inget. Det var ju bara skicka den långt på Antonio som stod och stångades mot mittbackarna i City och kom ingenstans. Så att anfallsmässigt hade de ju ingenting, West Ham är. Men de kan ju sitt sätt att försvara.
Ja. Nej, så är det. Och det är inte i den där typen av matcher kanske. Även om man var framgångsrika hemma i fjol mot topplagen så är nog West Ham inte allt för ledsna ändå. Utan man höll ner siffrorna och Haaland möter Bournemouth härnäst då. Får vi se hur det går.
Stökigt.
Ja, pray for Bournemouth. Vi har the rest då. Vi ska ju prata lite kort om det. Och jag reagerar på Aston Villa. Det är visserligen en nykomling, men det är ju en Steven Gerrard som har ett poängsnitt som är sämre än...
Vi pratade om Gary Neville i Valencia förut. Jag tror att de har 35% båda två. Mm. Och Gary Nevilles gärning ses väl typ som den man garvar mest åt i engelsk historia, i stort sett.
Ja, man får ju se, det är ju med de här gamla storspelarna som ganska snabbt kastas in i Premier League. Och vi får väl se, det är ju alldeles för tidigt att sätta stämpeln på dem hur de är som tränare. Men man kan ju väl konstatera att det ändå inte börjat sådär jättelovande. Men Lampard, Gerrard till exempel. Vi har andra spelare som har gått sådär och som varit så otroligt snabba på att gå in i Premier League. Den här starten, visst, det är ju premiär och det kan man ju ha lite som ursäkter, men de möter ju Bournemouth. Det här såg inte
bra. Du satt och kollade på den här matchen. Ja,
nej, de hade ingenting.
Nej.
Eller, alltså visst, rent statistiskt så har de ju en del avslut och sådär, men spelmässigt.
De har ju boll och alltså grejerna. Man kan förlora en premiär mot en nykomling. Det såg vi Arsenal göra förra året också. Det kan vara, men det är intensivt, det är bra stämning. De är tillbaka i Premier League, publiken lever sin. Men här är det ju hur det sker. Och alltså, de vill... Sen de sålde Jack Grealish, de har ju värvat och satsat otroligt mycket.
Alltså, Gerrard ut, Potter in då? I en sån här klubb, liksom, plånkan står ju på vid gavel här. Ja. Man får ju precis vad man vill. Mm. Men Dean Smith fick inte riktigt träff på det. Och Gerrard, alltså, nu har jag gått en omgång, men vi har ju, det är ju framförallt vårsäsongen där Villa nästan var indragna i bottenstriden hela vägen i mål, som gör att man är lite skeptisk till Steven Gerrard.
Sen är man ju skeptisk till britter överlag som tränare.
Ja, alltså,
det går ju inte.
Alltså, förutom Potter.
Exakt. Kommer vi dit i svensk urmanet igen?
Ja, exakt. Han är svensk. Så han är inte britt.
Nej, men det där är ju lite intressant. Åslund som både i Eurotalk och i publikstudion har ju pratat mycket om det när det gäller Premier League, både vad gäller spelare och tränare, att det är ju en liga som behöver importera kompetens.
Ja.
Och det är ju bara att titta på de bästa tränarna och de bästa spelarna. Det är ju utlänningar. Och vi har inte haft så många brittiska tränare överhuvudtaget i ligan, och de här före detta spelarna som kliver upp och blir tränare, det är ju inte jättemånga som har bevisat sig vara the shit.
Nej.
Än så länge.
Nej,
sen är det, finns det ju, det är, de har ju lång tid kvar att jobba, och kanske skulle det vara nyttigt för dem att göra lite som Wayne Rooney har gjort, som har kört Championship och nu kör MLS. Så vet man ju inte.
Liksom. Kommer
ju
också floppa när han kommer till Premier League.
Alltså, det vet man ju.
Så
kanske det blir. Så vet man inte riktigt vad liksom alla tränare har för ambitioner. Och liksom, nu går man till MLS. Mm. Vad skickar det för scenario? Men i alla fall, de här brittiska tränarna, det är ju inte så många som har visat att de har någon super-edge.
Och kittlande match redan i nästa omgång då, när Gerrard åker till... Nej, det är Lampard som åker till Villa Park.
Ja.
Gerrard mot Lampard och Villa mot Everton.
Fan,
två lag.
Man älskar krismöten i omgång 2.
Ja, men det får vi flaggar för det. Ja. Det är ett krismöte. Ja. Och också det här med så här, Watkins bänk här nu, för att han har ju bara... Alltså, han har ju typ sina två mest profilerade värvningar. Ja, han har ju Coutinho och gubbarna där också, men liksom, han har två nior, men vi spelar 4-3-3. Han har ju försökt att få in båda, men det funkar inte. Nu var Ings kall här, så att det är lite jobbigt här för Aston Villa, men kanske att man studsar tillbaka här då, mot Everton. I övrigt konstaterar vi att Leicester har det jobbigt på transfermarknaden, och man har även lite jobbigt på plan då. 2-0 blev 2-2, tungt poängtapp där. Får vi se om de släpper Madison och Fofana då?
Ja, det är mycket pengar. Alltså, ja. Så här, om man har en, om man har ekonomisk halvkris som de verkar ha med alldeles för höga löner sett till omsättning och får, alltså om det, vi pratar 80 miljoner pund, då pratar vi här med Maguire-pengar för Fofana. Ja. Och Madison har de väl lekat 50 miljoner pund från Newcastle, och känslan om vi går in, om vi snabblar in på Newcastle är ju där snarare om att de har värvat väldigt lite. Där har vi en skattkista av Guds nåde. Ja. Man, så det där har vi nog inte hört det sista om. Och sen hur Madison ställer sig, kommer man vilja bråka för att gå till Newcastle eller vad som sker, det blir intressant att se. Vad har vi? Vi har väl tre veckor kvar.
Ja, så är det.
September.
Ja, och det lär väl hända en del fram till dess.
Ja, nej, men alltså bara tillbaka till Leicester där. 2-0-ledning. Det som var intressant var att de gjorde mål på hörna. Ja. De som varit usla på hörna, Brentford som varit grymma på fasta. Så tar de en 2-0-ledning. Båda målen ganska snygga mål. Och sen bara rasar mot ett Brentford som jag tror, det är många som har pratat om att kan få det ganska tufft det klassiska andra året.
Eriksen borta som var vital för dem i våras.
Kan inte tappa 2-0-ledning i premiären mot Brentford som halv nykomling. Det är
för dåligt, verkligen. Det där hade varit skönt för Leicester då, när det är så turbulent vid sidan av planen.
Och
då,
tappa att ändå få också.
Ja, med Schmeichel och så klappar ihop sådär. Det är inte bra nog. Nottingham, som på förhand såg ut som den bästa nykomlingen, de var chanslösa på St. James's.
Ja, de hade inte en chans, även om Newcastle såg lite tröga ut. De hade ju mycket av boll och det var den där sista tredjedelen som...
Madison där på det. Kan ju lösa den typen av problem.
Nottingham har väl värvat typ 12 spelare. Ja. Så det är väl klart att det kommer ta sin tid att forma det där laget. Men det var ju... det såg inte särskilt bra ut. Men jag tror nog att det kommer nog se bättre ut under säsong. Som sagt, många nya spelare, det kommer ta tid. Newcastle, som jag ändå tycker... Jag gillar ändå på något sätt att de här ägarna och vad det är, det har diskuterats många gånger. Om vi lämnar det åt sidan så tycker jag ändå att de har gjort ganska sansade transferfönster, att de inte går. Det pratades ju liksom i början när de klev in i klubben att Neymar kan vara på väg in, Mbappé kan vara på väg in. De har ju valt att gå på kan tyckas lite mellanmjölkspår på vissa spelare, men det tror jag är ganska klokt att ta spelare som kan ligan och liksom skynda långsamt. Mm. Det tror jag är rätt väg att gå. Och här får man med sig en stabil trea, omgångens mål av Fabian Schär.
Ja, jäklar, vilken bomb.
Det var inte det som behövdes för att väcka liv i den här matchen.
Ja, men verkligen. Det var en riktig projektil. Mm. Nej, bra start, Eddie Howe. Han är också britt. Honom hade vi nästan räknat bort.
Han är ju lite åt Potter-hållet. Ja, och det är ju en bra rekrytering tränarmässigt för att ta det här första steget. Han kommer ju inte vara den som tar Newcastle kanske ut i Champions League. Men det är ju ett perfekt första steg. En Sven-Göran Eriksson eller en Mark Hughes, om vi får dra en City-referens.
Ja, det återstår att se. Ja, men bra hörni, där fick vi ju med väldigt mycket från premiären. Otroligt kul att det är igång igen. Och jäkligt kul, Björn, att ha dig här. Du kommer ju tillbaka, vi har ju fått tillåtelse till det. Att du ska få vara här och prata Premier League fotboll.
Du har inget val.
Nej, precis.
Men det är väl kul att få, för man ser ju på sociala medier, alla undrar vad, eller de vet ju vad du är, men man vill ju höra och se mer av dig. Det måste vara kul att få vara tillbaka i den här typen av sammanhang också, va?
Ja, det är kul att få, och det är alltid kul att snacka fotboll.
Ja.
Så det är kul att få ventilera vad man tycker och tänker av det man ser. Så att, men det är svinkul. Jag vill bara flika in en annan grej om de övriga matcherna. Jag tycker att Leeds också har gjort ett ganska spännande fönster. De tar med sig, det var en ganska underhållande match där mot Wolves. Det kunde ha gått åt båda hållen. Leeds skulle ju haft en straff där när de lyckades ju vända på steken, men när de låg under så borde de ju fått en straff. Jag tycker det är en sån här klassiska målvakter har ju alltid någon extra livlinje. När José Sá går ut och sänker Christensen. Han bara boxar ju honom rakt i ansiktet och det blir ingenting. Men sen lyckas de vända på det. Jag tycker att de har ju värvat Brandon Aronson från Salzburg, Mark Rocca från Bayern München, Rasmus Christensen, Tyler Adams, ganska bra värvning. Mm.
Sen är det alltid, men då har Jesse Marsh fått ta in de gubbarna han vill ha då för att bygga sitt nya, för
det han har varit
ja
i,
men exakt till, och det är väl lite det din gubbe vill göra, 10 weeks här. Han vill ju han vill ju plocka in spelare som han har jobbat med, men har ju inte fått göra det. Och Leeds då, nu har det gått en omgång, men jag såg inte matchen, men uppenbarligen då så får man miniträff direkt här.
Ja, och Wolves var inte dåliga. Den här matchen kunde nästan ha slutat lite åt vilket håll som helst. Mm. Men jag tror ändå Leeds... det ska bli spännande att följa Leeds den här säsongen. Med Jesse March som får nu liksom starta på lite ny kula med Leeds. Var med på försäsongen. Och
tappat sina två bästa spelare, Leek Brighton. Så det är ju verkligen en ny start med ny tränare.
Och ändå gör det bra. Ja. Och jag tror inte Leeds kommer vara indragna i någon bottenstrid. Så jag tror att så här, helt okej placering under halvan där. Ja. Det tror jag. Så det ska bli spännande att se vad han kan göra av de här som är lite hans gubbar då, i det här laget.
Ja, det blir jag glad över att höra. Jag vill ju ha Leeds som ett etablerat Premier League-lag.
Och jag vill ju som supporter känna hatet mot Leeds. Ja. Jag är för ung för det. Så jag vill att Leeds ska bara absolut vara kvar.
Mm. Och det känns som att de är beredda att satsa om de träffar rätt på tränarbänken och så vidare. Så att det är bra att det går åt rätt håll för Leeds United. Björn, nu fortsätter med den frågan då. När får vi se dig i rutan då?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Du får du fråga cheferna.
Ja, bra, då gör jag det. Jag får komma hit och så är det första frågan vi ställer.
Ja,
när får vi
Björn i rutan? Varje gång, en stående fråga. Är det dags snart?
Ja, exakt. Ja, men jättekul att ha dig här och prata Premier League framförallt. Jag vill inte prata allsvenskan med dig, förstår du väl? Med tanke på hur ditt lag går där och hur mitt lag går för stunden. Så vi skippar det helt.
Det är perfekt att bara snacka.
Ja, kan det vara bra terapi, men nej. Precis, nu pratar vi bara Premier League framåt. Stort tack för att du ville komma och gästa oss.
Ja, jättekul att vara här.
Ja, vi hörs och ses snart igen, och det gäller ju dig också, Fabbe. Vi ses ju redan på torsdag, va? Mm. Ja, och då ska vi gästas av Petter Landén.
Ja, vi har fått en 99% bekräftelse, men det räknar vi med. Ja. Så det blir kul. Mm. Honom har man saknat över sommaren.
Ja, och han är väl lyrisk nu när City...
Ligan avgjord.
Ja, får gratulera till ligatiteln då på torsdag när han gästar oss. Ja. Tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs som sagt redan på torsdag igen. Hej!
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.